Den här eftermiddagen har handlat om religioner och livsåskådningar, om den nya pluralistiska utmaningen. Och vi ska försöka samla ihop det här under rubriken Är Jesus unik? Är Jesus unik? Jag gillar väldigt mycket ett citat från Groucho Marx som ni kanske har hört. Han säger så här på ett ställe: "Those are my principles. If you don't like them, well, I have others." Och det där fångar väl ganska mycket vår tid. Det här är mina principer. Fast om du inte gillar dem så har jag andra. Vi lever i en ganska principlös tid. Vi talar om den postmoderna kulturen som relativiserar många saker där vi tenderar att tänka att det här är sant för mig men något annat kan vara sant för dig. Vi är dessutom del av en svensk kultur där vi gillar samförstånd. Det är en av de punkter som gör oss unika som kultur. Vi gillar samförstånd. Samförstånd har haft enorma fördelar. Att vi har kunnat bygga ett relativt harmoniskt land. Och vi som svenskar, det skönaste vi vet är väl om någon säger någonting, ifall vi har möjlighet att ge responsen precis. Det är väl det vi vill svara när människor säger någonting. Att få instämma. Så det inte blir någon friktion, inget jobbigt. Och då blir det ju lätt så här, som Groucho Marx sa, att om ens princip att skapa friktion mot omgivningen, så är man beredd att börja tumma på principerna. Om vi nu ska försöka reda ut de här frågorna kring religionerna och frågan om det unika med Jesus, så är det tre begrepp som jag kommer att jobba med de kommande minuterna här. Tre olika begrepp som jag tror att vi har stor nytta av om vi ska få ordning på frågorna. Temat här är ju tänk. Det övergripande temat är tänk. Och det första begreppet, det är logik. Så jag skulle helt enkelt vilja be er koppla på hjärnan. Ja, den har ni ju haft igång tidigare. Men ni ska alldeles speciellt koppla på vänster hjärnhalva. Och oavsett om man har en hjärna av Homer Simpsons storlek eller om man har en annan sorts hjärna, så koppla på vänster hjärnhalva. Gud har gett oss båda sidorna. Höger hjärnhalva är väldigt viktig med kreativitet och skönhet och det emotionella. Och Gud talar till oss genom höger hjärnhalva. Skapelsen överväldigar oss med skönhet. Men vänster hjärnhalva, det logiska, det rationella, är också ett viktigt redskap och vi ska hålla samman dem. När Gud talar till oss i sitt ord så är den vänstra hjärnhalvan helt nödvändig. Den måste vara påkopplad. Det här är viktigt, att vi tänker logiskt när det gäller frågan om religion. Låt mig ta ett exempel för att illustrera det här. En av mina förebilder är en ursprungligen indisk evangelist som heter Ravi Zacharias. Han reser över hela världen och förkunnar evangeliet. Han hade varit på ett universitet i USA, haft en presentation om kristen tro. Efteråt så kom en av professorerna fram till honom och sa: "Väldigt intressant, väldigt provocerande det du har sagt här. Har du tid att prata?" "Visst." De gick iväg till studentcaféet, satt sig ner. Och den här professorn sa: "Jag gillar mycket av det du säger, men det finns ett grundläggande problem. Du tänker alldeles för mycket västerländskt. Du tänker i antingen eller, i sant eller falskt. Det där är ingen framkomlig väg. Du borde lära dig av det österländska, det som egentligen är din egen bakgrund eftersom du är indier. Du borde lära dig att tänka inklusivt, att tänka både och." Och han ritade upp på ett papper, antingen eller, drog ett streck emellan, både och, drog en cirkel runt. "Du ska tänka så här." Och Ravi Zacharias tittade på de här illustrationerna och sa: "Så du menar att jag måste välja antingen eller både och?" Det verkade som om sanningen kom tillbaka. Alltså antingen eller finns där, hur du än vänder och vrider på det. Någonting är sant och dess motsats är falsk. och kan inte vara sann samtidigt. Det går inte att komma undan. Sanningen är på ett visst sätt och den är inte på ett annat sätt. Här finns en mängd missförstånd som kryper in i hela den här diskussionen om religion. Ta en känd person som boxaren Muhammad Ali. Han har sagt så här på ett ställe: religions all have different names, but they all contain the same truths. Religioner har olika namn, men de innehåller alla samma sanning. Jag blev en gång upphämtad av min granne. Jag var på väg hem. Och min granne kom i bil och plockade upp mig. Och vi hade tid att prata lite. Han frågade, vad har du gjort? Ja, jag kommer ner från Skåne. Jag har haft en föreläsning om kristen tro och världens religioner. Jaha, det tyckte han var jätteintressant. Och så höll han en liten miniföreläsning för mig om hur han menade man skulle se på världens religioner. Och han var helt övertygad om att Muhammad Ali har rätt. Så min granne sa, alla religioner hävdar ju egentligen samma sak. Det handlar om kärlek, vi ska älska varandra. Det där låter ju väldigt bra. Fast det kan man bara hävda om man inte vet någonting om världens religioner. Jag försökte ju säga det lite försiktigare då till min granne. Men det här är absolut inte sant, att världens religioner hävdar samma sak. Visst, det finns områden där världens religioner säger samma sak i några få frågor. Till exempel, hittar du ingen av världens religioner som bejakar homosexuell samlevnad? Där är alla världens religioner överens om att man avvisar det. Men om du tar de grundläggande anspråken i världens religioner, så är de väldigt, väldigt olika. Ta frågan om den yttersta verkligheten, alltså vad går allting tillbaka till? Och du kommer att hitta så olika svar. Buddhismen säger att den yttersta verkligheten är tomhet. Hinduismen säger nej, så är det inte. Den yttersta verkligheten är en andlig verklighet, men den är opersonlig. Det är inte en person, det är inte ett jag, det är inte en kärlek eller en tanke. Det är en opersonlig andlig verklighet, Brahman. Nej, säger judendomen, den yttersta verkligheten är en personlig gud. Det betyder inte en kroppslig varelse. Det betyder ett andligt väsende med personliga egenskaper. En tanke, en vilja, en kärlek, en skaparkraft. Jag säger islam, det finns en personlig gud, men det är en gud som är en absolut enhet i sitt väsen. Jag säger kristen tro, det finns bara en enda gud, men han är en mångfald i sitt väsen. Han är fader, son och ande. Detta kan inte vara sant samtidigt alltihop. Den yttersta verkligheten kan inte samtidigt vara tomhet, opersonlig och personlig. Om det är en personlig gud, så kan inte Gud samtidigt vara en absolut enhet och en mångfald i sitt väsen. Det finns antingen eller. Och det här går inte att komma undan om vi använder vänster hjärnhalva. Här menar jag att det är viktigt att vi är ärliga och respektfulla. Och det kräver att man gör rättvisa åt religionernas egenart. Det är inte respektfullt att säga att alla hävdar samma sak, när alla inte hävdar samma sak. Jag vill verkligen betona det. Det respektfulla är att göra rättvisa åt vad en människa påstår sig vara övertygad om. Eller ta ett annat exempel. Om vi inte tar frågan om Gud, utan om vi tar det som för oss kristna är det mest centrala, synen på Jesus. Och vi tar de abrahamitiska religionerna, vi hörde det uttrycket här. Judendom, kristendom och islam. Och så tar vi synen på Jesus. För oss som kristna är Jesu död och uppståndelse det mest centrala, det som definierar vår tro. Hur är det med synen på Jesu död och uppståndelse? Islam säger, Jesus dog inte och därför uppstod han inte. De hävdar ju att när Jesus kom till avrättningsplatsen så skapade Gud förvirring och lät Jesus komma undan, och av misstag så korsfäste romarna mannen som bar tvärbjälken. Så Jesus dog inte, utan han togs direkt upp till himlen. Så islam säger, Jesus dog inte och han uppstod inte. Judendomen säger Jesus dog. Men Gud bekände sig inte till hans anspråk på att vara Guds son. Och därför har han förblivit död. Kristen tro säger Jesus dog och det var en försonande död. Och Gud bekände sig till Jesus och uppväckte honom på tredje dagen fysiskt och kroppsligt. Och han är levande idag. Det här kan inte vara sant samtidigt alltihopa, eller hur? Religioner hävdar inte samma sak. Så, något är sant, något annat är falskt. Det går inte att komma undan. Det var det första begreppet, logik. Det andra begreppet, det är frågan om kunskap. Frågan om kunskap. Vi kan då komma fram till att det måste vara på ett sätt istället för på ett annat sätt. Men då kommer nästa fråga. Kan vi veta på vilket sätt det är? Kan vi ha kunskap om den här yttersta verkligheten? Kan vi verkligen veta vad som finns? Vi kan kanske bli överens, och det brukar man för det mesta bli om man får lov att resonera med människor ett tag, att man kommer fram till, jo, det måste ju ytterst sett vara på ett visst sätt. Men så kommer ju nästa fråga. Kan vi veta på vilket sätt det är? Och då tänker de flesta idag att det är en stängd dörr. Det är som en stängd port. Vi lever i den här världen. Och så anar vi att det finns någonting, en andlig verklighet. Men vi kan inte få någon faktisk kunskap. Dörren är stängd. Vem av oss kan bryta igenom liksom tiden och rummet och ta oss en titt på Gud för att se hur han är? Det går ju inte. Det blir bara arrogant att säga att jag kan bryta igenom den dörren som ingen annan kan bryta igenom. Och så får vi den här känslan av att det blir bara upp till var och en att gissa. Man kan bara uttrycka sin egen känsla. För mig är det så här att det som är på andra sidan dörren, det är på följande sätt. Jag gillar det här citatet av en amerikansk författare som heter Heinlein. Han säger: "Theology is searching in a dark cellar at midnight for a black cat that isn't there." Alltså teologi, läran om Gud, det är som att söka i en mörk källare vid midnattstid efter en svart katt som inte är där. Alltså det är helt meningslöst. Hur ska vi kunna komma fram till vem eller vad eller hur Gud är? Vi måste helt enkelt tagga ner. Vi kan inte längre göra påstående om att Gud är på det ena eller det andra sättet. Vi kan maximalt säga, för mig upplevs Gud så här. För att ta ett kanske mer närliggande exempel. Vår tidigare ärkebiskop K.G. Hammar, han har varit väldigt, väldigt tydlig på den här punkten. Och har sagt, vi måste skilja mellan Gud med små bokstäver och Gud med versaler. Gud med små bokstäver, det är vår bild av Gud. Hur vi föreställer oss Gud. Och Gud med versaler, det är hur den Gud är i sig själv. Men det är det ingen som vet. Och vi är överlämnade åt att tänka Gud är sån här för mig. Och sen kan man inte komma längre. Och det här är ju förstås ett alternativ. Alltså att det finns en Gud, men han har låtit dörren vara stängd. Och vi är utlämnade åt att försöka formulera vår egen känsla kring Gud. Men notera, det finns ett annat alternativ. Nämligen att Gud har valt att lämna spår efter sig i skapelsen så vi kan förstå att han finns. Att han gjort avtryck i vår själ så att vi dras mot honom och söker honom. Att han har valt att själv öppna dörren och börja agera i historien. Att han har utvalt ett folk, att han har sänt profeter som han har talat genom och att han ytterst själv fullt ut har klivit in genom dörren för att förena sig med oss människor. Och det är ju vad kristen tro hävdar, att dörren inte är stängd. Därför att Gud från sin sida har öppnat den, klivit in i historien och gjort sig åtkomlig. Och att vi därför kan veta någonting om Gud med versaler. Inte allt, men någonting verkligt sant om Gud. Hur han är i sig själv. Ta ett sånt här känt ord som Johannes evangeliet kapitel 1, vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Så är det. Ingen av oss har från vår sida öppnat dörren och tagit oss en titt på Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Men så kommer det. Den enda sonen. Alltså Jesus från Nazaret. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Detta är ju den kristna övertygelsen. Att Gud har gjort sig känd. Och därför kan vi ha kunskap om Gud. Logik, kunskap, tredje begreppet. Relation. I vilken sorts relation står du och jag och varje enskild människa i världen till Gud? Notera att det här är ytterligare en fråga. Att man har kunskap om Gud säger ju ingenting om vilken sorts relation man har till Gud. Det här är en separat fråga. Man kan ha faktisk kunskap om Gud utan att stå i en rätt relation till honom, eller hur? Jag menar, om vi tänker på mänskliga förhållanden så är det så här att man kan, alla människor har en biologisk pappa. Det kan vara så att man har kunskap om sin biologiska pappa och känner till en hel del om honom. Men det är ju inte detsamma som att man med nödvändighet har en upprättad relation, en nära relation, en öppen relation. Att det är en bejakelse från båda håll av relationen, eller hur? Det är en helt separat fråga. Vilken sorts relation står man i när det gäller Gud? Det här är en väldigt viktig fråga att göra en distinktion kring när det gäller judendom, kristendom och islam. Där man har väldigt mycket gemensam kunskap. Men där man av det inte automatiskt kan säga någonting om relationen. Okej, då har vi tre begrepp. Logik, kunskap, relation. Nu ska vi ta oss in i en bibeltext. Vi ska ta oss till Aten. Vi ska ta oss till Akropolis. Som man ju som turist fortfarande kan besöka. Vi ska ta oss till Areopagen. Det speciella stället i Aten. Där Paulus fick en möjlighet att presentera. I en mångkulturell, mångreligiös miljö och kultur. Där han fick en möjlighet att presentera evangeliet. Vi ska läsa Apostlagärningarna kapitel 17. Från den 16:e versen. Vi ska läsa ett av världshistoriens mest berömda tal. Paulus på Areopagen. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogen till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikureer och stoiker, inledde sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog honom med sig till Areopagen och sa, kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar? Det är besynnerliga saker du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram inför Areopagen och sa, atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem. Och det är gränser inom vilka det ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Vi hinner inte gå igenom hela denna fantastiska text. Jag vill bara lyfta fram några nyckelpunkter som jag tror att vi har stor nytta av i vår tid. En NT-forskare som heter NT Wright, han har sagt att det Paulus gör här, det är att man kan likna det vid de här schackvärldsmästarna. Ni vet, de här riktigt briljanta schackspelarna. De spelar ju ibland flera matcher samtidigt. Så de går från schackbräde till schackbräde. Och Paulus spelar egentligen med tre olika motståndare. Han är som en sån mästerspelare som bedriver tre spel samtidigt. Han befinner sig här i Aten som är fullständigt präglad av den polyteistiska folkreligionen, alltså tempel och altar och tillbedjan överallt. Han kommer i kontakt med filosofer, han kan samtala med dem. Det är epikureer som räknade med att gudarna inte la sig i världen, att de hade dragit sig undan. Och stoiker som stod väldigt nära det vi kallar för New Age idag, som trodde att det gudomliga fanns i människan. Och han spelar mot alla tre samtidigt. En fullständigt lysande schackmatch han bedriver. Notera Paulus attityd. Han kommer till Aten och han blir upprörd när han ser hur hela stan ligger undertryckt av den här avgudadyrkan. Vad gör han då? Upprörd av heligt nit när han ser hur Guds namn vanäras och hur människor far illa av all den här falskheten. Man hade kunnat tänka sig att han drog sig undan och isolerade sig från allt det här eländet. Man hade kunnat tänka sig att han blev en domedagsprofet som bara dundrade. Det gör han inte. Han ger sig in i staden. Han vandrar runt omkring staden och undersöker alla altar och tempel. Och hittar intressanta saker. Altar åt en okänd gud. Han rör sig var dag på torget och samtalar med människor. Han är nyfiken, han söker kontakt, han bygger broar. Det här är ju väldigt intressant. Han kan ha en helig nit för Gud. Och samtidigt ha den här attityden till människor. Det som präglar hans tal, det är att han hela tiden söker kontakt. Han relaterar till altare som de har i staden. Han citerar deras panteistiska poeter. Han citerar poeten Aratus som var panteist, som stod stoikerna nära. Paulus har läst dem och kan anknyta till vad de säger. Han känner till epikureerna och stoikerna. Det framgår tydligt av talet. Han kan bejaka sanningar som de har fångat in. Han söker kontakt med den här omgivande kulturen. Och samtidigt så är hans tal fullt av kritik av deras syn på Gud, deras syn på människan och hur Gud och människa relaterar till varandra. Och hans presentation mynnar ut i en presentation av evangeliet. Låt oss ta våra tre begrepp. Och bara titta på den här texten utifrån logik, kunskap och relation. Paulus och logiken. Paulus utmanar sina åhörare med logiska resonemang. Han säger, tänk efter nu, ni dyrkar Gud överallt i den här staden. Men Gud är ju högre än vad vi är. Han har skapat himmel och jord. Då kan man inte fånga in Gud i ett hus. Om det finns en Gud, någon som är högre än vad vi är, som ju hela gudsbegreppet implicerar, då behöver ju inte han någonting av det vi kan ge. Det är ju han som ger oss liv och ande och allt. Han som är vårt ursprung. Er religiositet hänger ju inte samman. Ni talar om Gud som är högre än vad vi är, men ni gör honom lägre än vad vi är. Analysera er egen gudstyrkan och ni ska se att ni har fått en liten Gud. Om det finns en Gud, då har vi ju vårt ursprung i honom. Och det är där han citerar den här poeten. Men om vi har vårt ursprung i Gud, då kan vi ju inte tänka att Gud är skapad genom vår konstfärdighet. Som om Gud är skapad i vår avbild. Då måste vi ju vända på det. Då är ju Gud först och vi är skapade i hans avbild. Ni måste reda ut ert gudsbegrepp. Det här hänger inte samman, det ni sysslar med här i Aten. Paulus använder logiken för att, om jag får använda ett fint ord, dekonstruera deras religion. För det andra, kunskapen. Paulus kan anknyta till att de har en kunskap om att det finns en Gud. Han talar om den Gud som ni dyrkar, men ni känner inte till honom. Det är den guden som jag kommer med budskap om. Han är fortfarande för er en okänd gud. Så även om de har ett korn av kunskap, så är Gud okänd för dem. Han både börjar sitt tal och slutar sitt tal med okunnigheten. Ni har rest ett altare åt en okänd gud. Och i vers 30 säger han, en lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Han bedömer deras religion ytterst sett som att den är byggd på okunnighet. De har inte sann kunskap. Det beror inte på att Gud är långt borta. Nej, Gud, det är ju i honom som vi lever och rör oss och är till. Problemet verkar ligga hos oss. Att vi människor famlar i mörker efter den Gud som finns alldeles intill oss. Han säger i vers 27 att vi lever och rör oss i Gud. Och så säger han att vi kanske skulle kunna treva oss fram till Gud. Det kan ju låta som om Paulus tänkte sig att människan genom sin religiositet skulle kunna ta sig möjligen till Gud. Men det uttryck han använder, det är ett uttryck av en person som är blind och som famlar. Alltså Paulus bild är att vi människor, vi har gått vilse, vi famlar i mörkret, vi trevar. Men vi når inte fram för att vi är under okunnigheten, okunskapen. Och därför för det tredje, relationen. Vi människor kan vara religiösa hur mycket som helst. Men vi står utanför den sanna relationen till Gud. Men det har Gud gjort någonting åt. Och det är Paulus budskap. Det som han talade om varje dag på torget och som hans tal slutar med. Att Gud har bestämt att han ska ställa världen till rätta igen. Och att det ska ske genom en man. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Då alltså världen ska ställas rätt igen. Och det ska ske genom en man som är bestämd därtill. Gud har bevisat detta för alla. Han har gett ett offentligt bevis genom att låta honom uppstå från de döda. Här sätter Paulus in Jesus i en fullständigt unik position. Han är den genom vilken Gud ska ställa världen till rätta igen. Och det är offentligt bevisat för alla människor genom att han har låtit honom uppstå. Och konsekvensen. Och här är Paulus modig. Tänk situationen. Han håller detta stora tal på Areopagen. Inför de politistiska gudstroende som dyrkar många gudar. Inför de epikureiska filosoferna, inför de stoiska filosoferna, och han slutar med att säga: nu ålägger Gud människorna, alla och överallt, alla inkluderade, att omvända sig. Paulus är väldigt universell här. Alla människor har fått en bekräftelse på vem det är som världen ska komma till rätta genom. Jesus, den bekräftelsen i uppståndelsen. Och nu ska alla, överallt, är kallade att omvända sig. Så enligt Paulus så är hela återställelsen av skapelsen, så att den kommer rätt i förhållande till Gud, den är beroende av en enda person. Detta är Nya Testamentets budskap. Jesus är fullständigt unik. Han är den enda genom vilken världen kommer rätt. För att ta några exempel där vi har detta tydligt i Nya Testamentet. Jesus själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Han är den enda vägen. Petrus säger, det finns inget annat namn människorna givet under himlen i vilket det finns frälsning. Han är det enda namnet. Paulus säger, det finns ingen annan grund än den som är lagd, och den grunden är Jesus Kristus. Och i slutet av sitt liv, när Paulus skriver första Timoteusbrevet, så säger han, enar Gud och enar medlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus. Han är den enda vägen, han är det enda namnet, han är den enda grunden, han är den enda medlaren. Den enda som kan koppla samman Gud och människor och göra relationen hel. Jesus är unik, han är fullständigt unik, han är den ojämförliga. Han kan inte sättas på nivå med någon annan. I ljuset av honom så skrumpnar alla andra religiösa gestalter ihop. Han kan inte ersättas, han kan inte bytas ut. Han är den unika. Det är detta som har drivit den kristna kyrkan, övertygelsen om att Jesus är unik. Jag hade förmånen att resa i Nigeria förra veckan. Jag träffade en av de stora troshjältarna. Det finns många i det landet, men en av dem, biskop Benjamin, som berättade fantastiska berättelser om nutida martyrer i Nigeria. Han berättade också om missionshistorien i Nigeria, och han sa följande. Den första gruppen missionärer som kom till Nigeria, de steg i land, de dog eller dödades. Då kom nästa grupp missionärer, de steg i land, de dog eller dödades. Då kom den tredje gruppen missionärer, och de hade med sig sina egna kistor. Och de sa, vi kommer att dö i Afrika, men evangeliet om Jesus måste nå Afrika. Det här var övertygelsen om att Jesus är fullständigt unik. Att varje människa behöver komma i kontakt med den här enda mannen som kan ställa världen rätt igen. Och det är värt vilket pris som helst. Man tog med sig sina kistor. Vi kommer att dö i Afrika, men evangeliet måste nå Afrika. Här behöver vi återerövra övertygelsen om evangeliet som Jesu Kristi livsnödvändighet. Inte bara för Afrika, utan nu gäller det ju i väldigt hög grad Europa och Sverige igen. Vi som har tappat evangeliet. Det här behöver tillbaka in i centrum i den kristna församlingen. Varje människa i det här landet och utöver världen behöver komma i kontakt med Jesus från Nazaret. Amen.